Ja, det är en stor glädje för mig att få vara här i Sion ikväll. Det är ju inte så ofta jag varit här och predikat, men det är ju... Ni har så bra folk här. Så. Men det är roligt att få det här tillfället och förtroende. Som här pensionerade pastorer så får man ju vara lite inhoppare. Det är det ju på andra arbetsplatser också med pensionärer. Så den här sommaren hade ju blivit några predikningar i alla fall. Där har jag mitt tema och jag försöker lära mig den här tekniken, för jag tycker själv att det är så pedagogiskt bra när man har texten på väggen och man liksom kan följa med. Mitt tema är att leva under Guds välsignelse och ledning. Och nu ska jag säga det, när efter att er pastor Olin ursäkta namnet Anders ringde någon gång i maj och frågade om det här, så har jag mer eller mindre vetat vad jag ska predika ikväll. Så ibland får man bära på någonting i 3 månader. Ibland sitter man och våndas 5 före. Så, men det är ju väldigt skönt och tacksamt om man vet. Och det är nämligen så att det plötsligt öppnar sig för mig de här gamla berättelserna om Josef i första Mosebok. Och jag såg framför mig lärdomar där som är så värdefulla och som jag upplevde som en profetisk hälsning som jag vill förmedla här. De här berättelserna är ju fantastiska. De är spännande för barnen och de är spännande för oss. Och fortfarande när man läser, tänk sig 100 gånger genom Gamla testamentet så känns det bra. Men när man ser på de där personligheterna i Bibeln, speciellt i Gamla testamentet, så märker man ju det att så gott som alla måste gå genom svårigheter. Och vad man gör av svårigheterna, det är det som avgör hur ens liv blir sen i fortsättningen. Ibland tänker vi oss att det är bara Gud ger bara solskensdagar. Gud är som en curlingpappa som liksom jämnt sopar framför sig det, allt ska gå fint. Och som förälder vill man ju gärna göra det för sina barn. Men livet är inte alltid så där enkelt. Men det som är hemligheten eller nyckeln, det är ju det att man gör någonting positivt, vänder motgångarna till en möjlighet och inte blir bitter. Och vi står nu inför en person, och jag följer då första Mosebok 37 och 50 och lite däremellan. 39, inte riktigt allt, för då ska vi inte vara färdiga för midnatt. Ni vet ju det är risken med gamla predikanter. Och jag sa åt någon nyligen att jag måste ha mycket bättre utkast nu för tiden så att jag spårar ur. Har jag bara stolpar så är ju risken. Jag har någon gång predikat som folk har funderat. Har glömt att vi ska gå hem. Nåja, vi har då den unge mannen Josef. Han var privilegierad. Varför det? Jo, den här unga mannen, hans mor hette Rakel. Och ni vet av berättelserna att Jakob, Josefs far, på bröllopsnattens morgon upptäckte han att han inte hade fått Rakel utan Lea. Och så fick han jobba för sin svärfar ytterligare 7 år. Sen fick han Rakel. Och på köpet då 2 såna här tjänstekvinnor. Som han, så han hade ju barn med 4 olika kvinnor. Men i alla fall. Och så hände detta. Efter många års väntan föder hon då Josef. Och efter en tid så föder hon Benjamin. Och så dör hon i barnsäng. Det var en sån smärtsam känsla för Jakob. Så att han vårdade sig om Josef på ett speciellt sätt. Han liksom kämde bort Josef, gav honom extra. Han gjorde allt politiskt inkorrekt. Man ska behandla sina barn likadant. Helt med millimeter rättvisa. Så ska det vara en god familj. Men här var det inte så. Utan Josef, han får en specialmantel. Och så går han där. Alla bröderna, han hade ju 11 bröder som tittade på honom. Nå, Benjamin var ju liten, men de där 10 stora, de tittade på honom. Du är nog speciell. Nej, du är avskyvärd. Och så händer det som finns på texten. En dag när Josef ska gå föra mat och hälsning från pappa till bröderna som var ut och valla jordarna, så ser de honom på avstånd. Bröderna såg Josef på långt håll, och innan han kom fram till dem började smida planer på att döda honom. De sa till varandra: titta, där har vi vår drömmare. Kom, så dödar vi honom. Vi kastar honom i en brunn och säger att han har blivit uppäten av ett vilddjur. Då får vi se vad det blir av hans drömmar. Och ni vet att Josef hade väldigt starka profetiska visioner över sitt liv. Redan som ung. Och det här händer när han är 17 år gammal. Och det är det som har blivit som en utmaning. Jag ska inte fråga om någon är 17 år här, men kan hoppas någon 17-åring finns med här. Men i alla fall, vi är vad vi är. Det är inte åldern, det är avgörande. Men då gör de det att de planerar att få bort honom. Nåja, Juda förbarmar sig över honom och säger: kan vi inte istället då sälja honom? Och så doppar de hans fina mantel i blod från djuren och tog det till pappa och sa: vi hittar den här, han är nog säkert död, Josef. Och den stackars Jakob, först hade han sorgen över Rakel, nu ska han sörja Josef. Han kom aldrig över det. Han kom aldrig över det. Nåja. Men det var någonting som har hänt med Josef. Och det är det som jag upplevde så starkt att jag vill förmedla här. Vi har många bibelord, och den här lovsången, den här sista av de här, så talar just om det här hur Gud är med och håller oss i sin hand. Och vi kan tänka oss som här 3 scenarier. Ett är detta: Gud håller oss i sin hand. Det är väl fint. Vill du vara i Guds hand? Vill ni? Ja. Men man kan också översätta det så att Gud har tagit oss i sin hand. Och jag tycker det är jätteroligt att gå med barnbarnen. Man vill hålla morfar i handen. Och så får man leda dem. Om de nu vill åt samma håll förstås. Men den där tryggheten att få hålla. Men det är en tredje version som man kan också översätta det med. Gud har lagt sin hand på dig. Och det är det här som jag upplevde så starkt. Gud hade lagt sin hand över Josefs liv så starkt. Och med en profetisk ande och en tydlig ledning och välsignelse över hans liv. Så han fanns där i den välsignelsen. Och min bön är att Gud ska lägga sin hand, sin profetiska hälsning över någon här ikväll. Över ditt liv och låta dig tydligt känna hur Gud bara tar hand om dig. Och jag ska förklara hur det här kan vara. Hur det blev för mig. För ju äldre jag blir och ser bakåt så ser jag ännu starkare Guds hand. Det var så att när jag var barn, jag var född här på andra sidan Metviken, Abborrvägen, och föräldrar försökte få mig i söndagsskolan, jag vägrade. De försökte få mig i att be aftonbön, jag vägrade. De försökte nu på något sätt få mig till något. Men det enda jag brukar säga, det enda jag var i Elim Drangesbäck på söndagsskolfesterna, för då fick man en godispåse. Så det ville jag på. Men ingenting annat. Absolut ingenting religiöst. Men då hände det någonting. Jag tror att den första gången jag upplevde att Gud finns var då jag såg filmen De tio budorden på någon biograf. Jag tror det var Ritz. Och jag kommer ihåg på den gata i Hemstrand där vi bodde. Så jag kom och så såg jag upp mot himlen och så tänkte jag, Gud, du finns. Då var jag kanske 12-13 år. Och plötsligt upplevde jag i mitt liv en längtan efter Gud. Guds hand låg över mig. Men jag kunde inte fatta det var Guds hand. Hur ska jag veta det? Men när jag skulle fylla 13 år så visste jag. Jag hörde inte till lutherska kyrkan. Jag skulle inte få någon konfirmationsbibel. Jag hade inte gått till söndagsskola. Jag skulle inte få någon söndagsskolbibel. Jag skulle inte få någon bibel. Så av mina bästa kompisar där, så bad jag, de skulle ge mig födelsedagsgåva, en bibel när jag fyllde 13 år. Och har Håkan blivit religiös? Nej, ingenting yttre hade ändrat. Men det fanns en inre längtan som jag bara kan förklara på ett sätt. Och det var att Guds hand, Guds kallelse, Guds välsignelse och Guds beskydd låg över mig, för Gud hade en plan för mitt liv. Och den där längtan var så stark. Ni kan inte tro det. Att jag cyklar förbi Sion och skulle vilja gå in. Men hur skulle jag våga det? Men det fanns en ny. Gud ordnar, de sitter här tänkte jag säga. Mina kusiner flyttade i granngården i Hemstrand. Och jag bad min kusin Joe Björkren att ta mig med till Sion. Han vågade väl inte bjuda mig. Men jag sa att jag vill följa med dig. Därför att längtan fanns oerhört starkt. Och så började jag gå i Sion och det var som en självklarhet att gå till Sion. Jag vet inte varför. Föräldrarna var inte så glada för det, inte pappa i alla fall. Och inte var det någon annan som tryckte på heller. Och min bror han sa, ska du far dit och lära dig om järnspöket? Han var agnostiker. och så vidare. Så inte fick jag nog så mycket uppmuntran. Men vad gjorde det? Därför att drivkraften fanns inom mig. Därför att Guds hand var. Så det blev som en självklarhet att den kallelse som jag bar på, det måste jag förverkliga. Och det som är min bön och min längtan att Gud ska lägga sin hand över unga människors liv och hålla den så hårt. Inte på det sättet som David säger när han hade syndat, att dag och natt låg din hand tung över mig. Inte på det sättet, utan hans lätta, milda hand som säger, du får svara ja, men du får svara också nej. Det är upp till dig, men jag bjuder dig att följa mig. Jag bjuder dig att svara på den längtan som finns inom dig och gå in i den kallelse och den uppgift och den välsignelse som jag har över ditt liv. Och det är så konkret. Det är så konkret. Och jag, ibland fattar jag ingenting, och när jag då sökte Gud för visshet om min kallelse, så tyckte jag bara att det jag som har bjudit ut mig för Gud, inte har ju Gud kallat mig. Och det kämpar jag med. Men jag måste väl börja tro det nu när det har gått 55 år att predika. Att det var Gud. Och på samma sätt, eller liknande sätt, så lägger han din hand över ditt liv. Och det är så viktigt att man då går in i det som Gud leder oss till, så att vi förbereder oss som vi är beredda när livet går vidare. Som vi nu ska se då. Josef blev alltså såld till träl. Och vart hamnar han då? Tar du nästa. Josef hade förts ner till Egypten. Och där fanns det då en av faraos tjänstemän som köpte honom, för han behövde hemhjälpare. Han behövde en assistans där hemma som skulle hålla huset i skick. Men den här 17-åriga gossen kommer såld på ett orättvist sätt, kommer in i det här hemmet och fyller det med Guds närvaro. Fyller det med Guds välsignelse. Herren var med Josef och allting lyckades för honom. Så en dag tyckte nog Potifar, vad ska jag bekymra mig för något som har Josef i huset? Jag kan åka till Sharm el-Sheikh och njuta av liv. Eller vad de nu hade för sådana där fina ställen i Egypten på den tiden. För han köter ju allt. Och det är så gripande att se hur hela hans utstrålning skapar ett sådant förtroende så att han att de Potifar bara upp det. Ja, men kan jag ha det bättre? Här har vi Josef. Men det som var styrkan i Josefs liv och som är det, kan man säga, avgörande för att välsignelsen och Guds ledning ska vila över våra liv, det är att vi inte är beredda att kompromissa med vår övertygelse. Herrens välsignelse vilade över allt, alltså Potifar ägde, både hans hem och hans ägor, och det här refererar jag ända. Men då händer någonting. Och när jag har tänkt på det här berättelsen Josef och Potifars hustru, så har jag tänkt på MeToo. Alla vet ni väl vad MeToo är nu för vid det här laget. Även jag. Josef blev utsatt för sexuella trakasserier. Potifar var gift med en frustrerad lyxhustru. Vad skulle hon göra? Allting var ju... Josef bäddade sängen och han, de lagade mat. Och det var bara att gå till färdigt dukat bord. Och det står här om Potifar själv att han behövde inte bekymra sig om annat än maten han skulle äta. Han åt nu själv i alla fall. Josef behövde ju inte mata han. Men då kommer det här. Du kan ta nästa. Josef var välväxt och vacker. Och husbondens hustru började kasta blickar på den här unga, sköna 20-åringen som hon hade i huset. Kanske ska vi nu tippa på att hon var i 40-årsåldern. Inte vet jag. Potifar var ändå en hög tjänsteman som hade han väl stigit i karriärstegen under många år. Och då säger Josef någonting som griper mig. Han säger så här: min husbonde har lämnat alla bekymmer i hemmet åt mig och anförtrott allt han äger i min vård. Här i huset har han inte mer att säga till om än jag har. Han nekar mig ingenting utom dig, eftersom du är hans hustru. Hur skulle jag då kunna handla så illa och synda mot Gud? Det här som jag satt med fet stil, det är det som har tagit tag i mig. Hur skulle jag kunna synda så mot Gud? Men Josef lilla, du är orättvist här. Vad en liten herdestund, vad skulle det göra? Du är här, ingen kommer att se dig. Och du är helt felbehandlad. Jag menar, du blev såld i träl och det skulle du ju inte vara. Är du inte bitter på Gud? Nej. Det här är en av nycklarna till Josefs framgång och Josefs fortsatta utveckling. Detta att han bestämmer sig att säga nej. Väljer sin inre övertygelse och säger: hur skulle jag kunna handla så illa mot Potifar som har gett mig så oerhört stort förtroende, men framförallt mot Gud som har tagit hand om mitt liv och uppehållit det tills nu. Aldrig finns det såna ögonblick som inte Gud skulle se. Aldrig. Låt oss vara trogna och låt oss vara likadana. Jag menar alla tider, eller när ingen ser oss som när alla ser oss. Och vad händer då? Vi tar nästa. Så satt nu Josef i fängelse. Och varför jag förliknar det här med MeToo, det förstår ni ju. Hur skulle Josef kunna bevisa sin oskuld? När Potifar kommer hem från jobbet så har ju gumman ställt till det. Tog hans mantel och satt det i sovrummet och sen så här: Ser du nu vad han har tänkt göra den här unga gossen här? Han tänkt förföra mig medan du var på jobbet. Hur skulle du som äkta man reagera? Jag vet hur jag skulle reagera. Jag anar hur jag skulle reagera om det skulle finnas orsak. Man skulle explodera. Ut med dig, slyngel. Och så hamnar ni i fängelse. Men då händer ju det fantastiska som följer Josefs liv. Så satt nu Josef i fängelse och följande vers. Men Herren var med honom och lät honom möta barmhärtighet. Han gjorde fängelsechefen vänligt stämd mot honom. Och denna lät Josef få uppsikt över alla fångarna i fängelset och hand om allt som skulle göras. Fängelsechefen behövde inte ha någon tillsyn över det som han förtrots Josef, eftersom Herren var med honom. Så for han åt till Sharm el-Sheikh. Josef var ju där. Vad behöver man jobba sig fördärvad? Sharm el-Sheikh är en egyptisk turistort, ifall det är någon som vet. Det är inte en biblisk plats. Nåja, hur som helst. Och Herren lät honom lyckas i allt han företog sig. Wow. Och jag har ställts inför den oerhörda utmaningen, eller vill ge den vidare, den utmaning jag har fått från det här bibelordet. Var finns det kristna som i sin vardag, mitt i svårigheter, kan skapa ett sådant förtroende för sig att alla bara upplever att Gud är med? För det måste ju vara någonting speciellt med Josef som gjorde att först Potifar kommer och köper en slav och så säger nu men du får ta över allt. Jag har förtroende, jag har fullständigt förtroende för dig. Och så kommer han, hamnar han i fängelse och så tycker fängelsechefen det här var en speciell fång. Han kan ju sköta hela bolaget. Nej men, är det inte underligt? Men, och jag liksom tänker mig en vision av kristna personligheter som bara liksom överflödar av vänlighet, av profetisk ande och positiv atmosfär kring sig som gör att människor upplever du har någonting. Vi litar på dig. Kan du inte hjälpa med det här? Kan du inte be för min sjuka moster? Kan du inte liksom göra... Ja, ni kan fantisera själv. I en situation där man... När människor är missmodiga, trötta, vilsna. Att det finns kristna personligheter som förmedlar någonting som gör att de bara ja men det här han är fånge men det är något speciellt med honom. Och så hände ju det då att jag tolkade så att det här var ett elitfängelse. Sovjetunionen hade också elitfängelse som hette första kretsen och där Solzhenitsyn berättar om det. Så jag antar att fara också. Nu hade han säkert fängelse för de här slavarna och de där man knappt fick mat. Men det här var ett elitfängelse. För där var överste munskänken och första bagaren. Och dit hamnade Josef för han hade ju tjänat Potifar. Och de här har sina drömmar. Och det ska gå in på. Men när då överste munskänken blir rehabiliterad, befriad, eller jag använder terminologin från Sovjetunionen. Där kunde man bli rehabiliterad fast man har dött. Men det är, i alla fall, då säger Josef till honom så här. Men tänk på mig då det går bra för dig. Visa barmhärtighet mot mig och påminn farao om mig och hjälp mig ut ur det här huset. Jag blev bortrövad från hebreernas land och här har jag heller inte gjort något som jag skulle bli satt i fängelse för. När nu bar Josef på det här smärtan av att vara orättvist behandlad, men ändå levde han hela tiden i kontakt med Gud och den profetiska anden. Men han glömdes bort. Jag tycker det är intressant. Josef var 17 år när han blev såld. Och nu hoppar vi till när han fyllde 13 år. Och då kom plötsligt den här hommanen ihåg. Men farao, måste nu påminna dig om att jag en gång har suttit i fängelse för att du var sur på mig. Men det var så att i det där fängelse fanns det en man som kunde tyda drömmar. Kanske vi kan kalla på honom. Och så ställdes ju Josef, 30 år säkert. Ursäkta nu att jag jämför, men i sådana här sammanhang så fixar man ju upp fångarna som är dåligt skick. Sen får de ju manikyr och pedikyr och fina kläder. Och så sen fick de städa fram inför farao och så står han där. Och ser inte ut som en fånge utan som en värdig herreman. Och farao berättar sin dröm. Den ska vi inte gå in på heller. Men när Josef står inför farao så skapar han på några ögonblick ett sånt förtroende. Vad är det? Hur kan man skapa ett sånt förtroende? Att när Josef öppnar mun och förklarar sakernas tillstånd en stund så säger farao så här: finns det någon som äger Guds ande så som han? Varför har han suttit i fängelse? Ja. Men Guds ande var över honom. För han förklarar vilken strategi man skulle ta. Och så händer det här. Att han får farao och säger: du ska förvalta de kungliga egendomarna och hela mitt folk ska rätta sig efter dina befallningar. Tronen ska vara mitt enda företräde framför dig. Alltså, Josef, nu är du fantastisk. Hos Putifar fick du allt utom hans hustru. Hos farao får du allt utom tronen. Men det fantastiska var också det med Josef. Det här steg aldrig att huvud. För det finns en sorglig sida. Och jag måste säga, det är många sorger vi har. Vi har dem i Bibeln. Jag tänker på en Salomo som hade allt så väl förspänt. Klok, rik, allt tillrättalagt av pappa David och fick bygga templet, invigade, be mäktiga böner som har betydelse för Israel i dagen nu. Och sen går han på gamla dagar och gör bort sig kapitalt. Eller Saul, kungen, som var som en profet. På gamla dag var Gud tyst i hans liv. Så han vände sig till en spiritist. Vi har tragiska exempel inför våra ögon i kristna världen. Jag ska inte nämna någon namn, men ni kan tänka på någon. Eller inte tänka på dem. Och det har fötts inom mig en bön. Herre, låt det vara i mitt liv som den här det som står i Hebreerbrevet 13:7, 13:6 kanske ni vet. Där står det: han är den, Jesus Kristus är densamme igår och idag i all evighet. Men Hebreerbrevet 13:7 står det: ge noga akt på hur det slutade sin levnad och följ det exempel det gav er genom sin tro. Ny översättning har: se på vad deras liv förde fram till och ta efter deras tro. Det vill säga, man ska vara trogen ända till döden. Det hoppas jag kunna vara. Men hur var det med Josef? Han blev alltså upphöjd av farao, han fick bestämma, han hyllades och så vidare. Men han visste en sak, och det var det att Gud hade gjort någonting i hans liv. Kan du få fram psalm 105 där? Om det är rätt ordning, den. Det här är en psalm som talar om det här, var det David som har skrivit det. Han sände hungersnöd över landet, tog deras bröd ifrån dem. Före dem hade han sänt en man, Josef, som blev såld till slav. Man satte hans fötter i bojor och fjättrade honom med halsjärn. Tills det han hade sagt slog in och Herrens ord gav honom rätt. Kungen lät frige honom, folkens härskare släppte honom fri. Vad hände med Josef? Jo, det är det som jag tycker är så härligt i livet. Och till och med härligt att bli lite äldre. Därför att plötsligt ser du ett mycket längre perspektiv. Ursäkta nu ungdomar att jag säger så. Men kanske efter 70 år, 50 år sedan idag. I alla fall, då såg han allt vad han gått igenom var ju ett skeende i det profetiska verket som Gud hade för sitt folk Israel. Det var inte slumpar hit och dit. Det var inte att det råkade vara så där. Inte att den där karavanen råkade komma förbi, utan Gud hade sin hand över Josef. Och här, det kom hungersnöd. Jakob och hans söner höll på att svälta ihjäl i Kanans land. Hur ska Gud lösa det? Jo, ja, nu Josef kan jag. Josef, vi säljer Josef till slav. Är det cyniskt det här? Nej, inte på det viset, utan jag ser det att ibland leder Gud människor på fantastiska vägar. Och om man inte missuppfattar det vad Gud håller på med, utan bejakar det och vänder till en möjlighet, så plötsligt sker det. Människor som har förlorat sina familjer genom förföljelse träder fram och säger jag förlåter, och blir en nyckel till att många människor blir kristna. För du kan inte fatta att det finns människor som kan förlåta. Tror ni det? Det är någonting oerhört som sker när människor vänder och ser Guds sammanhang. Och ja, just det. Jag ska ta det här sista. Men hur länge det räcker vet jag inte. Men klockan går. Jag sa här att det är viktigt hur vi slutar vår levnad också. Att vi är trogna in till slutet. Och nu händer det. Nu får du ta 8. Det hände det att pappa Jakob dog. Naturligtvis, han var ju gammal. Och då tänkte bröderna, de här 11 männen, då tänkte jag, aha Josef, nu ska vi se. Är det inte så att han har bara spelat snäll för oss och Gud fruktig nu så länge pappa leder, men nu ska vi se. Och då blev de rädda. Och så säger de att skicka bud till Josef och säga, din far sa innan han dog att du ska förlåta oss, vi har syndat mot dig. Och jag får man undra, jag tvivlar inte på skriften, men jag tvivlar på Josefs bröder. Kunde man rent av för att hitta på det här att pappa hade sagt det där på dödsbädden? Men kanske han sa det. Kanske Jakob också var lite orolig. Men i alla fall kom de sen, först sände de bud. Och hur reagerar Josef på detta bud? Det står så oerhört här. Vid dessa ord brast Josef i gråt. Och så kallar han på sina bröder och säger, tror ni att jag är Gud? Ni var inte rädda. Ni ville mig ont, men Gud har vänt det till något gott. Han ville göra det som nu har skett och därigenom bevara många människor vid liv. Var inte rädda. Det här tycker jag talar så starkt om Josefs innersta inställning. Det var inte ett spel för gallerierna. Det var inte någonting han gjort sig till så länge pappa levde, utan det var hans djupaste väsen. Han förstod. Han är Guds hand och Gud har lagt sin hand. Det är det här som är mitt liv. Det är det här vi ska hålla på med. Det här vi ska göra. Och då måste vi ju ta med det sista. Därför att det var en så stark profetisk and över Josef. Så när han själv ska dö. Vet ni, ni har ju läst det, men jag repeterar med er här. Tycker det är så intressant. Då säger han åt sina anhöriga att när Gud ser till att Israels barn lämnar Egypten och går in i löfteslandet, då ska ni ta mina ben med er. Och enligt egyptisk sed blev han ju naturligtvis balsamerad, för det blev ju Jakob också. Och jag var vid Jakobs grav i Hebron, och där är Sara och där är... Men Josef hamnade ju inte där. Han var i Egypten. Och tänka sig, när Mose 360 år senare tågar ut på påsknatten ur Egypten, då är Josef med. Balsamerade Josef är med. Och hur länge var han med? Ja, det står i skriften inte exakt tid. Men de bar på honom 40 år i öknen. Så nu är vi uppe 360 plus 40, vi är uppe över 400 år. Och så står det i sista kapitlet i Josef, det är alltså Josef 24. Att Josefs ben som israeliterna fört med sig från Egypten begravdes i Shekem eller Sikem, på det stycke mark som Jakob hade köpt av sönerna till Hamor, Shekems far, för 100 kesitor, och som tillfallit Josefs ättlingar som egendom. Det var alltså Josefs arvslott då när man delar landet efter intåget i löftesland. Där ligger han, inte i Egypten. Kan någon tänka sig efter 400 år? Han är en sån profetisk ande. Eller någon som har talat... Ja, vad har vi nu? 1600-talet. Men nu finns det sådana profeter förstås. Tala någonting som sträcker sig långt. Han var där. Han hade det så klart för sig. Jag kan säga som en parentes här att Shekem är nu nuvarande palestinska staden Nablus. Det har en 500 000 invånare och ligger mellan Gerissim och Ebalbergen och är där den här Sykars brunn finns, där Jesus mötte den samaritiska kvinnan. Där någonstans ligger Josefs ben begravna. Han hade en oerhörd framförhållning och Gud hade en framförhållning med hans liv. Och Gud har en framförhållning med ditt liv. Du lever inte i tomma intet. Det är det som är det fantastiska. Och jag vill säga så att min bön är att Gud ska lägga sin hand över ditt liv. Och du ska känna den här kallelsen jag bär på. Den är inte slumpmässig, det är inte bara min egen grej att det här skulle jag ha lust med, utan det är Guds grej. Amen, det är Guds grej. Hör du, Emma? Oj, oj. Gud har lagt sin hand över många av er på ett väldigt tydligt sätt, och sprattla inte ur det utan bejaka det. Låt liksom Gud öppna vägar och möjligheter och använda er för sin tjänst. För det, han är ju kvar. Han sitter på tronen, fast olika saker människor kan svika och stora förebilder faller i synd. Det påverkar inte Guds stora plan med våra liv och ditt liv. Och jag hoppas att du ska få en stund här av överlåtelse, och när du får uttrycka din längtan att få tjäna Jesus och få liksom Josef se. Jag försöker lyssna in Herrens tilltal, men jag skulle vilja tala rakt in i ditt hjärta. Därför att det var ju inte bara så att Josef kunde ha att allt gick som på Strömse först, utan det var sen. Utan först gick det som för oss vanliga, eller ännu värre, motgång, missförstånd, felaktig anklagelse, felaktigt straff. Men sen kom det som Gud hade tänkt, att det här ska vara det som du ska tjäna Gud i. Så var trogen då när det känns jobbigt, känns att du kommer inte till din rätt. För är du trogen då och säger nej till andra lockelser, så kommer det en stund i ditt liv när Gud säger, men påminner den där överste munskänken om, men hörde det fanns ju en där, kan vi kalla på honom? Ska vi be? Herre, jag vet att du vill röra vid människors liv.